Rubriken för idag är kamp, resignation och överlåtelse. Dagens predikan börjar i två boktitlar. En verklig och en fiktiv. På en retreat för några år sedan så var det en präst som berättade om en bok som hette Kamp eller resignation. Och den var skriven på 30-talet av en författarinna som hette Ebba Pauli. Och i den här boken så beskriver hon sina erfarenheter av flera års kamp mot en svår sjukdom. Och trots många frestelser till att ge upp och låta den här sjukdomen ta över, så valde hon hela tiden att inte ge upp. Och i den här kampen för livet så formulerade hon ett budord. Och det budordet var: du skall leva. Så vad som än hände och hur hon än hade det, så sa hon till sig själv vänligt men bestämt: du skall leva. Och den här prästen, han talade varmt om den här boken, men han sa också att han hade önskat att hon hade hunnit skriva en bok till som tog in ett tredje alternativ. Och den boken skulle då ha hetat Kamp, resignation eller överlåtelse. Och den skulle ha visat på att när vi faktiskt inte orkar kämpa längre, så är resignationen inte det enda som återstår. Det är inte det enda alternativet. Och förresten, under tiden som jag jobbar med den här predikan nu, så ändrade jag lite grann i den här rubriken. Jag ändrade bindeordet faktiskt, så att det blev kamp, resignation och överlåtelse. För det kanske inte alltid är så lätt att självklart se var gränsen går mellan de här olika, om vi ska kalla det för stadierna. Sen finns det ju också någonting som heter trons goda kamp, som gäller kanske väldigt mycket just detta att mer och mer lämna över till Gud. Att våga, som Ulf Lundell skriver i en av sina sånger, att våga släppa taget och falla mot räddningen. Ibland kan vi i någon mån naturligtvis välja det ena eller det andra. Men det verkar ju också som att kampen och resignationen ofta är någonting som vi måste gå igenom innan vi släpper greppet och frivilligt faller i Guds händer. När jag sen funderade vidare på skillnaden mellan resignation och överlåtelse, så tänkte jag ungefär så här. Att om resignation bottnar i missmod, så är överlåtelse istället ett uttryck för tillit. Så resignation kommer ur missmod och överlåtelse ur tillit. Resignationen säger det är som det är och lägger sig mer eller mindre. Ögon på samma problem och säger det är som det är och kastar sig sen i armarna på den ende som verkligen kan förändra situationen. Så om resignationen säger det blir som det blir, jag kan inte göra något åt det, que sera, sera, som hon säger i Frankrike, så säger överlåtelsen nu, eller överlåtelsen säger jag fixar inte det här. Nu får du, Gud, ta hand om det och göra det som du vill. Och det absolut viktigaste som vi inte kan fixa själva, det är ju frälsningen. Där vi helt och hållet ju får lämna över till Gud. Av hans nåd är vi frälsta, inte av oss själva. Överlåtelse. När jag tänkte efter och sökte ett bibliskt exempel på överlåtelse sen i en svår situation, så fann jag Mose. Där han står med Israels barn inför Röda havet, eller Sävhavet som det heter nu, med faraos hela här i ryggen. Andra Mosebok 14. Vad skulle han egentligen säga till folket? Vad skulle de göra? Skulle de lägga sig platt? Eller skulle de ta upp kampen mot en övermäktig fiende? Skillnaden var ju inte så stor, för de skulle ju dö i vilket fall som helst. Men vilket alternativ? Skulle de välja pest? Eller skulle de kanske välja kolera? Eller fanns det ett tredje alternativ? Kamp, resignation eller överlåtelse? Det var det ganska tydligt att det blev ett eller, kanske. Folkets spontana reaktion är ju naturlig, men inte särskilt konstruktiv. De blir helt förskräckta. Och visserligen börjar de ropa till Gud, men det kanske inte är så mycket tillit och överlåtelse i den här bönen, för den är mest av allt full av vrede och besvikelse över Mose. Han får skulden för hela eländet. Det är ju han som har så att säga dragit ut dem på den här hopplösa färden. Och för att få lite av sammanhanget så ska jag nu läsa från vers 9, alltså Andra Mosebok 14. Jag läser vers 9-12 först. Och nu har jag faktiskt plockat fram den gamla bibeln här. Andra Mosebok 14, 9-12. Och egyptierna, alla faraos hästar, vagnar och ryttare och hela hans här förföljde dem och han upp dem där de slagit läger vid havet vid Pihairot framför Baal Sefon. När så farao var helt nära lyfte Israels barn upp sina ögon och fick se att egyptierna kom tågande efter dem. Då blev Israels barn mycket förskräckta och ropade till Herren, och de sa till Mose: fanns då inga gravar i Egypten eftersom du har fört oss hit till att dö i öknen? Hur illa gjorde du inte mot oss när du förde oss ut ur Egypten? Var det inte det vi sa till dig i Egypten? Vi sa ju: låt oss vara så att vi får tjäna egyptierna. Ty det vore bättre för oss att tjäna egyptierna än att dö i öknen. Jag kommer att tänka på det förresten i versen innan, alltså i vers 8 som jag inte läste nu. Där står det just det här som Sven var inne på för 14 dagar sedan, om hur att Gud förhärdade faraos hjärta. Alltså att Gud var med i det här. Inte så att han bestämde att faraos skulle vara hård, men ja, ni kan lyssna på den predikan, den finns på kassettband. Jag ska inte ta den nu. Det hette ju om Moses att han var den saktmodigaste människan på jorden. Och det är väl ett exempel på det här då, hans reaktion när folket knorrar. Som det stod i alla fall i gamla översättningen på en del ställen i Moseböckerna. Trots de här hetska beskyllningarna så svarar han alltså med att tala tro och förtröstan till dem. Och att det är möjligt, det måste ju bero på att han först innan detta har lyssnat till Guds röst. Gud har alltså förvarnat honom att faraos här skulle komma sättandes efter dem, men att Gud skulle rädda dem. Och därför, av den anledningen, kan Mose nu ge folket ett tredje alternativ som varken handlar om att slåss och dö på det sättet eller ge upp och dö på det sättet. Utan i vers 13 och 14 är det tredje alternativet. Han säger, frukta inte, stå fasta. Så ska ni se vilken frälsning Herren idag ska bereda er. Ty aldrig någonsin ska ni mer få se egyptierna så som ni ser dem idag. Herren ska strida för er och ni ska vara stilla därvid. En liten detalj, i Bibel 2000 så står det, Herren ska strida för er och ni ska vara tysta. Tydligen, förlåt. Håll käft, just det, på ren svenska då. Och det hebreiska ordet kan alltså tydligen då tolkas på båda sätten, stilla eller tyst. Och då kan man ju fundera, om vi tar den andra tolkningen, alltså var tysta, vad är det i så fall som Gud genom Mose säger till folket? Ja, kanske säger han så därför att om de i det här känsliga läget skulle fortsätta så att säga och ge sig hän åt sin kritik och klagan, så skulle de rasera tilliten både för sig själva och för varandra. Kanske är det därför Mose säger att när de håller på där och knorrar, frukta inte, var fasta och var tysta, så ska ni få se vad jag gör. Jag klarar det här. Att i det här läget ta strid mot egyptierna, det hade ju faktiskt inte varit så stor idé. Och Mose väljer alltså att överlämna sig själv och folket till Gud. Han förlitade sig på att han kommer att kämpa för våran sak. Och Israels barn skulle alltså vara stilla och tysta. Men de skulle inte vara stilla på ett sätt som förde dem in i passivitet. För Gud fortsatte att tala. Och då handlade det om någonting som han ville att de skulle göra. Och då läser jag vidare i vers 15 och 16. Herren sa till Mose, varför ropar du till mig? Säg till Israels barn att de drar vidare. Först skulle de stå stilla och vara tysta och stilla och fina, lugn och fina. Och sen ska de dra vidare. Men lyft du upp din stav och räck ut din hand över havet och klyv det i tu, så att Israels barn kan gå mitt igenom havet på torr mark. Och sen så i nästa vers så talar Gud om att han ska förhärda, förstocka hjärtarna på egyptierna så att de följer efter rakt ut i havet. Och så vet vi hur det går. Så fort israelerna har kommit upp på torr mark så sveper havet över fienden. Läs gärna vidare och tänk och fundera på den här texten. Men jag funderade vidare och ville ha ett bibliskt exempel på resignation. Och då var det två personer som jag tänkte på. En i Nya testamentet och en i Gamla. Och då tar vi först Elia i Gamla testamentet. Också hans liv är hotat. Och det som har hänt är alltså att i ett enda svep ungefär så har Elia upplevt 2 stora segrar. I kampen mot 450 Baalsprofeter så har Gud bevisat att det är han som är den levande guden. Och när Baalsprofeterna bygger sina offeraltaren och i timtals ropar till sina gudar att komma med eld, så händer absolut ingenting. Och då bygger Elia upp Herrens altare som under avfallets tid har legat nere. Han reder till ett offer och 3 gånger så häller han 4 krukor vatten över alltihopa. Och sen ber han en enkel bön, varpå Israels Gud genast svarar med eld. Och efter det här så ber Elia raka motsatsen. Då ber han om regn över det förtorkade landet. Och regn faller efter 3,5 års torka. Så var det i första konungaboken 18. Men kapitel 19 är en helt annan historia. Ni kan läsa det här också sen, ikväll eller någon gång. Det var ju så att den onda drottning Isabel, som var i förbund med de här Baalsprofeterna, när hon fick veta att de alla var döda, så blir hon förgrymmad och lovar att ta död på Elia. Och han flyr ut i öknen, deprimerad och resignerad. Och jag läser från första konungaboken 19, vers 4 och 5, Bibel 2000. Efter vandringen satte han sig ner under en ginstbuske och önskade sig döden. Det är nog, sa han. Ta mitt liv, Herre. Jag är inte bättre än mina fäder. Han la sig ner och somnade där under ginstbusken. I det läget hjälpte inga bud om att du ska leva. Det är inte alltid det hjälper med sådana bud. Ändå så blev Elia räddad, trots sin resignation. Och det var ju väldigt uppmuntrande att finna det i den här texten, det här exemplet. När jag letade efter en text om resignation, så fann jag alltså berättelsen om en Gud som griper in då också. Och därför så blev det här inte en predikan om hur dåligt det absolut går så fort man resignerar. Utan en av lärdomarna från den här texten är ju att Gud är större än våra hjärtan. Han är större än våra böner. Han handlar också oombedd när vi inte orkar. Han är barmhärtig. Och handlar också när vi inte orkar be om hjälp. För den enda hjälp som Elia bad om, det var ju att Gud skulle låta honom dö. Men Gud svarar inte på alla böner. Och jag läser första konungaboken 5 igen från slutet av vers, nej 19 menar jag, från slutet av vers 5 och till vers 9 i början där. Alltså första konungaboken 19, 5. Då har han alltså lagt sig där under ginsbusken och somnat. Men då kom en ängel och rörde vid honom och sa: stig upp och ät. När Elia såg upp fick han se en glödkaka och ett krus med vatten vid huvudgärden. Han åt och drack och la sig att sova igen. Herrens ängel kom en andra gång och rörde vid honom. Stig upp och ät, sa han, annars orkar du inte hela vägen. Elia steg upp och åt och drack, och måltiden gav honom kraft att gå i 40 dagar och 40 nätter ända till Guds berg Horeb. När han kom fram gick han in i en grotta och stannade där över natten. Så istället för att ta sin tjänares liv så ger Gud honom livsmod och kraft att vandra vidare. Det var ingen dålig måltid. Den gav honom kraft att vandra i 40 dagar och 40 nätter. Och väl framme vid Horebs berg så kryper han då in i en grotta. Och där inne, om det nu var på natten eller på morgonen, det framgår inte riktigt. Men i alla fall, när han är där inne så ställer Gud en fråga som är väldigt intressant. Han frågar: varför är du här, Elia? Vad gör du här? Hur kom du hit? Gud inleder alltså ett samtal med Elia om vad det är som har fört honom till den punkten där han nu befinner sig. Gud vet ju alltihop. Men han vet också att Elia behöver lätta sitt hjärta. Och där då den här frågan: varför är du här, Elia? Varför gav du upp? Och Elias svar är också tankeväckande. Han säger: jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud. Han är alltså utbränd. Han har helt enkelt slitit ut sig för att hjälpa den allsmäktige. Tänk så det kan gå. Han har slitit ut sig för att hjälpa honom som har alla resurser, inklusive himlens hela härskara. Det är det som är Herre, härskarornas Gud. Och här har Elias slitit ut sig för att hjälpa honom. Och Elia fortsätter: Israeliterna har övergett ditt förbund. De har rivit ner dina altaren, dödat dina profeter med svärd. Jag är ensam kvar och nu står de efter mitt liv. Guds tjänare är alltså utsliten. Han känner sig ensam och hotad till livet. Och då säger Gud: gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Herren ska gå fram där. Och då händer det sen mäktiga saker. Innan Gud uppenbarar sig så kommer först en stark storm som klyver berg och krossar klippor. Och sen kommer ett jordskalv och sen en eld. Men allt det där är bara förberedelser för Guds uppenbarelse. För sen står det: efter elden kom ett stilla sus. Jag kan inte minnas att jag tidigare har sett det här när jag har... en detalj som jag såg häromdagen, att det verkar som att det var först nu vid det stilla suset som Elia kröp ut ur sin grotta. Jag har tänkt mig förut att han stod där på berget och det flög stenkross runt huvudet på honom och så, men det verkar som att han gick ut först när det stilla suset kom. Alltså då vågar han närma sig. Vers 12-13: efter elden kom ett stilla sus. När Elia hörde det gömde han ansiktet i manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Och då kom Guds fråga tillbaka: varför är du här, Elia? Och Elia, som ännu inte har kunnat lämna det som har varit, han upprepar sitt tidigare svar. Det är ju inte så ovanligt att vi upprepar oss. Alltså han säger att han är utsliten, han är ensam, han är hotad till livet. Men nu, den här gången, händer det något nytt. I den här stilla susningen, när Elia har lyssnat in Guds varsamma röst och tilltal och än en gång öppnat sitt hjärta för Gud, då säger Gud: vänd tillbaka. Och i samma stund så ger han åt Elia en ny förnyad kallelse med nya uppgifter, och Elia vänder tillbaka. Och så till sist helt kort ett exempel från Nya testamentet på en som resignerade. Och det finns flera paralleller här till berättelsen om Elia Och det är då Petrus jag tänker på. Han har ju också varit med om stora segrar och fantastiska upplevelser tillsammans med Jesus. Men saker och ting har utvecklats på ett helt annat sätt än han har tänkt sig. Och det verkar som om allt det han har satsat på har varit meningslöst förgäves. De stora drömmarna ligger i fliser framför fötterna på honom. Och mästaren är död. Vi kan ana uppgivenheten och resignationen i hans röst när han säger till sina kamrater, det här berättas om i Johannes 21. Vi ska inte läsa det, men ni kan läsa det också ikväll. Johannes 21. Då säger han till sina kamrater, jag ger mig ut och fiskar. Det var ingen glädje i den. Det var ingen entusiasm, utan det var uppgivenhet. Alltså, nu är det slut på det här. Drömmen om Jesus, den höll inte. Nu går jag tillbaka till det gamla. Det är slut nu. Men den fisketuren blev början till någonting nytt. Både för Petrus och de andra som följde med honom. Fisket går uruselt. De får ingenting på hela natten. Men så tidigt i gryningen så står det en man på stranden. Och han ropar till dem. Han säger att om ni kastar ut näten på höger sida om båten så kommer ni att få fisk. Och när fångsten då blir så stor så att de inte orkar dra in näten, då faller fjällen från Petrus ögon. Och han ser att det är Jesus. Och sen en parallell till Elia. Petrus och de andra lärjungarna får också sin stärkande måltid. Och Petrus får efter måltiden sitt samtal med Jesus. Sin uppgörelse med det som har varit. Simon, Johannes son, älskar du mig? 3 gånger på lite olika sätt ställer Jesus den frågan. Och lika många gånger får Petrus betyga sin kärlek till Jesus. Och varje gång uttalar mästaren en förnyad kallelse över hans liv. Ta hand om mina lamm. Ta hand om mina får. Vi står inte ensamma i kampen om våra liv. Utan det finns en som finns kvar vid vår sida. Också när vi frestas att ge upp. Och när vi kommer till gränsen av våra egna möjligheter. För det gör vi. Då betyder inte det att han drar sig undan. Det var det här Kristina vittnade om också. Att ibland har det sett hopplöst ut. Men Jesus har varit där och öppnat en väg. Så i de här berättelserna om Elias och Petrus så ser vi alltså hur Gud i sin stora barmhärtighet faktiskt kan omvandla vår resignation och uppgivenhet till en ny överlåtelse. Där nya uppgifter väntar. Det är inte slut där vi tror att det är slut. Och det verkar som att Gud har en särskild möjlighet att komma till tals med mig just vid den punkt när jag själv släpper greppet. Antingen för att jag medvetet lämnar över till Gud, eller för att jag helt enkelt inte orkar kämpa längre. På något sätt så finns det ju en likhet mellan resignation och överlåtelse i just detta att båda handlar om att släppa greppet. Och riktigt var gränsen går mellan det ena och det andra, eller hur sambandet ser ut, det åtar jag mig inte att utreda. Det viktigaste är kanske inte hur vi släpper greppet, utan att det sker. En liten tankeväckande detalj till sist. I berättelsen om Elia, Så det var när han la sig ner och somna som räddningen kom. Alltså helt utanför hans egen kontroll. Då kom ängeln. Både första och andra gången. Och rörde vid honom och sa: gå upp nu och ät. Låt oss be.